Dagens predikan kommer att kretsa kring ett lamm, det så kallade påskalammet. När vi senare i vår firar påsk så handlar det om Jesus död och uppståndelse. Men påsken är mycket äldre än så. Den judiska påsken har sina rötter i israeliternas befrielse från Egypten. Och det finns ett viktigt samband mellan de här två påskberättelserna. För att förstå Nya testamentet så behöver vi Gamla testamentet. Och för att förstå Gamla testamentets berättelse, som kan vara rätt svåra, behöver vi läsa dem i ljuset av Nya testamentet. Paulus kallar därför de judiska högtiderna för en slags skugga av Kristus. Kristus är liksom kroppen, och den judiska påsken en skugga som hjälper oss att se vad Kristus har gjort för oss. Så det tänkte jag att vi ska försöka oss på idag, när vi förflyttar oss så där 3000 år tillbaka i tiden till antikens Egypten. Föreställ er att ni är israelitiska slavar. Er vardag består i att bränna tegel från morgon till kväll. Ni lever i en av världens allra äldsta civilisationer. Den breder ut sig på båda sidor om floden Nilen. Och det sägs att vissa av monumenten omkring er är mer än 1000 år gamla. Och den som härskar över hela Egypten är farao. Men det är också ett land med många gudar. Kanske några av er tycker att Egyptens gudar verkar mycket mäktigare än Herren som Israel tillber. Det är trots allt ni som är slavar, inte egyptierna. De skryter gärna över sin mäktige flodgud med sitt bockhuvud. Han utgör själva källan till Nilen. Och sägs ha format människorna av leran från floden. Hans gemål är fruktbarhetens gudinna, som egyptierna brukar avbilda med ett grodhuvud. Hon vakar över barnafödandet och ligger bakom Nilens livgivande översvämningar som har gjort Egyptens åkrar så bördiga. Men störst av dem alla är solguden Ra. Och farao, som ni är slavar under, är solens son. Han är jordens representant för Egypternas högste gud. Och det är farao som åldringen Mose nu har utmanat. Mose påstår att Israels gud, alltså er gud, har sett era plågor och hört era klagorop. Han har därför krävt att farao släpper alla israelitiska slavar fria. Men när farao vägrar, dömer Herren Egyptens gudar genom att skicka plågor över landet. Nilens vatten förvandlas till blod, så att alla förstår att Egyptens flodgud är maktlös. Herren dömer även barnafödandets gudinna med grodansiktet. För upp ur samma flod som farao tidigare dränkte era nyfödda pojkar kryper nu upp grodor som uppfyller hela landet. Så egyptierna tvingas sova med slemmiga kräldjur i sina sängar. Det verkar nästan som om Herren gör narr av Egyptens djurgudar. Men igår kom den otäckaste plågan hittills, den nionde i raden. när Mose bevisade att inte ens solguden Ra kan stå emot Herren. Det var nog många av er som blev stärkta i tron när mörkret la sig över Egypternas land, men överallt där israeliter bodde rådde ljus. Farao, som tyckte om att kalla sig för ljusets son, blev så mörkrädd att han genast lovade att släppa er fria. Fast det hade han lovat flera gånger tidigare. Och precis som alla de andra gångerna ångrade han sig snart igen och tog tillbaka sitt löfte. Och idag har Mose sökt upp Farao en sista gång. Och Mose sa till Farao: så säger Herren, vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten och allt förstfött i Egypten ska dö. Den förstfödde sonen till Farao på tronen, lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen. Och även allt förstfött bland boskapen. I hela Egypten ska höjas ett sådant klagoskri att dess like aldrig har hörts och aldrig kommer att höras. Men mot israeliterna ska inte ens en hund morra, varken mot människor eller boskap. Då ska ni inse att Herren gör skillnad på Egypten och Israel. Då ska alla dina hovmän här söka upp mig och falla ner för mig och bönfalla mig att lämna er och ta med mig hela mitt folk. Sen ska jag dra bort. Och fylld av vrede gick Mose därifrån. Därefter sammankallar han alla Israels ledare för att ge instruktioner inför den kommande natten. Gå och hämta varsitt lamm åt era familjer och slakta det som ett påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut ur sitt hus innan det blir morgon. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka egyptierna. Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta förgöraren i era hus. Jag tar om det där. Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er. Då föll alla ner och tillbad, och sen skickade Mose hem er för att förbereda era familjer inför nattens prövningar. Den här natten, när Gud till sist ingriper, innebär två saker. Jag tror att man ska se händelserna under natten som två sidor av ett och samma mynt. Den ena sidan är att natten innebär en dom. Gud dömer alla Egyptens gudar. För det är gudarna som har format deras samhälle. Och vi moderna svenskar är ju inte så vana att tänka på det sättet. Men kanske man skulle kunna likna det vid hur byggnader formar oss. Englands gamla premiärminister Winston Churchill sa en gång att vi formar byggnader som sen formar oss. Om vi bygger lyxvillor, trånga miljonprogram eller långa radhus, så kommer de husen att påverka oss och forma oss och människorna som bor i dem på olika sätt. Avgudar kan ibland fungera på likadant sätt. Vi skapar avgudar som sen formar oss. Men en sak som är bra att komma ihåg när det gäller avgudar är att de oftast är någonting gott, men som vi har upphöjt till det allra viktigaste i våra liv. Vi har upphöjt någonting över Gud. Det är då det blir en avgud. Egypterna upphöjde djurens egenskaper, flodens vatten och solens livgivande ljus till gudar. Det är goda saker, men de har alla delar av skapelsen, inte Gud. Men även vi upphöjer saker till avgudar. Som alltid är det lättast att upptäcka andra människors avgudar. Kanske en finansman som gör jakten efter pengar till det allra viktigaste i hans liv. Trots att det är någonting gott att arbeta och vara flitig, så kan det bli en avgud om vi gör pengarna till själva slutmålet. Själv undrar jag ibland om jag inte gör studier ibland till ett ändamål i sig, till en slags avgud. Studera gör man ju för att använda det man har lärt sig. Men åtminstone enligt min fru Minna så förlitar jag mig ofta på mina studier som en slags rustning för att skydda mig själv. Istället för ett verktyg för att vara till nytta för någon annan. Så det är alltså när vi riktar all vår uppmärksamhet mot något, eller när vi förlitar oss på något mer än Gud, som det blir till en avgud för oss. För det som vi människor upphöjer, det vi beundrar eller eftersträvar eller till och med avgudar, det kommer alltid att forma oss. Så vad innebär det? Jo, att slaveriet och förtrycket i Egypten, det är ett resultat av vad egyptierna tillber. Alltså vilka gudar de låter sig formas av. Och på den här tiden finns det ingen gräns mellan politik och religion. Ingen skiljer på fara och slag och gudens vilja. Det är samma sak. När farao talar är det som om solguden Ra talar genom honom. Och därför står att Herren låter både människor och alla Egyptens gudar drabbas av hans dom. Så domen är den ena sidan av den här natten. Ni kommer väl ihåg att jag sa att natten har två sidor, som två sidor av ett och samma mynt. Men natten innebär inte bara dom. Den leder också till räddning. Till befrielse. Det är den andra sidan av myntet. Och jag tror att dom och befrielse sitter ihop. Låt mig ta ett exempel. Många av er är ju föräldrar. Anta att du ser någon misshandla och slå din lilla son. Och du hör honom ropa på hjälp och springer dit för att ingripa. Då dömer du den som slår. Även om du bara säger sluta, eller om du brottar ner personen, så dömer du det som är fel. Det var den ena sidan av myntet. Men när du gör det, så räddar du samtidigt sonen som blir slagen, eftersom han blir fri. Men du gör inte två olika saker. När du ingriper är det dom och handling. Det är dom och befrielse i en och samma handling. Så är det också när Herren ingriper. Det står att Herren har sett Israels plågor och hört deras klagorop. Och han säger nu till farao: släpp min son. Det är också en dom och en räddning på samma gång. Fast det finns vissa skillnader från mitt exempel. Herren räddar inte israeliterna för att de är genomgoda och egyptierna onda. Om vi fortsätter läsa berättelsen så märker vi att israeliterna är inte godare än några andra. Herren gör heller inte skillnad på grund av några biologiska orsaker. Det gör ju vi människor. Vi tänker främst på våra egna barn. Och det är inget konstigt. Det är att ta ansvar som förälder. Men det är inte bara israeliter som Herren befriar. Senare i kapitlet kan vi läsa att en mängd löst folk får följa med israeliterna. Så vad är det egentligen som avgör vilka som Herren dömer och vilka han räddar? Jo, det är alla som förtröstar på nåden genom det offrade lammet som blir räddade och befriade. Mose bad ju folket att offra ett felfritt lamm och stryka blodet på sina dörrar. Han kallar det för ett påskoffer. Och ordet påsk betyder gå förbi, eftersom förgöraren gick förbi deras hus. Det är alltså genom blodet från påskoffret som israeliterna blir räddade. När de stryker sina hem med lammets blod så visar de att de förtröstar på Herren. Men för att förstå påskalammet tror jag att vi behöver läsa berättelsen i ljuset av Nya testamentet. Kommer ni ihåg jag sa att vi behöver Gamla testamentet för att förstå Nya testamentet, men också Nya testamentet för att förstå Gamla testamentet. Så låt oss försöka oss på det. I Nya testamentet är det Jesus som pekas ut som det felfria lammet. Det betyder att han är utan synd. Men det är också ett sätt att identifiera Jesus med påskalammet. När Johannes döparen får syn på Jesus ropar han: titta, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och när Jesus firar påsk med sina lärjungar och introducerar nattvardens bröd och vin säger han i princip att det är jag som är det verkliga påskalammet. För det är min kropp som ger liv och mitt blod som ger verklig befrielse från syndens slaveri. Men den judiska påsken är som sagt bara en slags skugga av vad Jesus gör. För när Jesus leds till korset för att avrättas eller slaktas eller offras, så sker någonting mycket större än tidigare. Det är inte romarna som blir dömda och judarna som blir befriade, som man skulle kunna tro, likt Egypten och Israel. Nej, Jesus låter sig själv bli dömd för att befria den värld som dömer honom. Han låter sig själv bli drabbad av den här världens förgörare. Så anledningen till att förgöraren i Egypten går förbi alla blodstrukna dörrposter och tvärbjälkar är för att det är Jesus som är det verkliga lammet. på korset har Gud ingripit en gång för alla. Och ni kommer väl ihåg de två sidorna. Korset innebär både att Gud dömer världens synd och att vi syndare går fria. Den här befrielsen sträcker sig både tillbaka till israeliterna långt före korset, men även framåt till oss som långt senare riskerar att bli slavar under synden. För jag tror att vi alla har olika saker som vi brottas med i våra liv. Kanske några av er är som jag och upplever något i stil med det Paulus beskriver. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Vi sitter fast i olika slags beteenden. Olika typer av avgudar eller slaveri som riskerar att forma oss till personer som vi egentligen inte vill bli. Kanske några av er känner igen det mönstret i era liv. Men om vi sätter vår tilltro till Kristus, alltså Guds offerlam, så har han lovat att forma oss efter sin likhet. Istället för alla avgudar vi hittar på. Jesus öppnar liksom en ny väg åt oss. Israeliterna fick en väg som först gick genom Sävhavet när Herren klyver vattnet. Det är deras dop, kan man säga. Sen fortsätter de sin vandring genom öknen. Det är deras efterföljelse som är full av prövningar. Och till sist når de fram till sitt förlovade land. Jesus går samma väg och identifierar sig därmed med sitt folk. Ner till Egypten som spädbarn. Genom vattnet i sitt dop i Jordanfloden. Ut i öknen för att sättas på prov. Och till sist genom sin död och uppståndelse hem till Fadern. Det är även den kristnes väg. Även vi har fått en väg. Och det är Jesus själv som är den vägen. Hans ande hjälper oss att se vad det är i våra liv som är gott. Vad som kanske behöver riktas om. Och vilka avgudar vi bör lämna kvar i Egypten. I våra gamla liv. Jesus inbjuder var och en av oss att följa honom. Det är jag som är vägen, säger han. En väg som leder till befrielse från synd och avgudar. Till ett förlovat land. Fast mitt rike hör inte till denna världen, fortsätter han. Det är alltså ingen nation han pratar om. Mitt rike är av ett annat slag. Det är ett nytt liv i vad han kallar för Guds rike. Eller himmelriket. Och det livet, det eviga livet, som är Jesus eget liv, ger han till var och en som vill tro på honom. Och alldeles strax ska vi fira minnet av hur han gav sitt liv på korset. Då vi får ta emot honom i nattvardens påskmåltid. Och citera de här märkliga orden från ängeln i Uppenbarelseboken. Saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Lammet som blev offrat för israeliternas befrielse. Och lammet som ger sitt liv och Guds förlåtelse åt var och en som tar emot honom som en gåva. Amen.